There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej alla våra över 2000 lyssnare nu.
Ja, alltså vi är nära 3000.
Och visst är det också så att Acast, där vi är idag faktiskt och spelar in, räknar lite i underkant, eller de räknar liksom lite elakare.
De räknar bara i sin egen plattform, så att om man lyssnar på vår podd i typ podcaster eller
iTunes.
Ja, precis, iTunes, så tror jag inte att den statistiken räknas med.
Nej, så det är ju ett stort mörkertal kan man ju gissa.
Herregud, vi är nästan Alex och Sigge på riktigt nu.
Och här är vi på samma ställe som Alex och Sigge brukar spela in.
Ja, det är stort.
Ja, ja visst.
Ska vi fira det?
Vi firar.
Figaro, Figaro!
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 I alla fall, välkomna. Idag ska vi prata om pappor.
Det är avsnitt 8.
Av Häxor och kamrater!
Hängde inte med det.
Nej.
Ja, idag ska vi prata om pappor. Och det här är för att vi har tagit hänsyn till våra lyssnare på Twitter genom en omröstning.
Där pappor var det alternativet som förlorade.
Men eftersom vi inte lever i en demokrati, så bestämde jag att vi skulle prata om pappor ändå.
Och inte då alternativet medeltiden som var det som vann.
Som jag satte dit som ett alternativ bara för att retas med dig.
Jag vet, men du vet, du måste räkna med att Twitter är fullt av nördar.
Och troll.
Och troll, and I am their chosen one.
Fy fan.
I alla fall.
Men låt oss prata om pappor. För både du och jag har varsin pappa som vi har i livet och nära oss.
Mm.
Och jag brukar ofta prata om min pappa och hur mycket jag tycker om honom.
Ja, precis.
Jag tror att jag ofta, eller jag känner att jag oftare pratar om min pappa än vad som verkar vara normalt när man är vuxen.
Jag tror också att du gör det.
Ja, men jag tror nog det. För det händer ofta att jag bara, min pappa sa eller gjorde det här.
Ja, precis. Alltså jag tycker att det är lite intressant att prata om pappor utifrån vår liksom, position som döttrar. Mm. För att man brukar ju ofta prata om pappor och söner eller mammor och döttrar. Parningen liksom pappor och döttrar, ja, den dyker väl upp på sin höjd i form av pappas flicka, liksom tråpen. Mm. Det är ganska sällan tycker jag man hör liksom redovisningar från kvinnor om deras pappor som inte faller in i just den fåran.
Mm.
Eller då, min pappa var inte där.
Precis, jag tänker också på att pappor får ofta väldigt mycket kritik, med all rätt ska jag bara säga, att de allra flesta har ju inte... Eller de allra flesta kanske har helt, så här, helt okej pappor, men det är en väldigt stor del som har pappor som är ganska keffa, som inte har varit närvarande överhuvudtaget, som inte har funnits där för dem och ibland även liksom har missbrukat eller...
Ja, men precis, precis.
...haft liksom problem som har gjort att de inte har, ja, tagit något ansvar för sina barn helt enkelt.
Ja, men verkligen. Jag minns så väl när jag var ihop med mitt ex. För han hade också en ganska dålig relation med sin pappa.
Mm.
Men han hade en bra relation med sin mamma. Och någon gång så var det bara jag och hans mamma hemma och vi höll på att fixa inför någon grej, någon kalas eller något. Och hon frågade om min pappa. Och just då hade inte jag så bra relation med min pappa. Det här var ett par år sedan. Och hon sa så här, ja, visst är det så med farsor. Det är alltid någonting liksom.
Mm.
Och det tyckte jag var så himla indikativt, för att det är alltid någonting. Mm. Det är väldigt sällan friktionsfritt med just pappor.
Mm. Mm. Ja, och, ja, precis. Och jag håller med om det. Fast för mig har det varit helt tvärtom i min relation till mina föräldrar. Jag och min mamma har i princip ingen relation och har träffats kanske 3 gånger på typ 5 år.
Mm.
För att jag har valt att ha det så. Medan jag är väldigt nära min pappa och tycker liksom, alltså jag älskar honom så mycket så att jag liksom svimmar när jag tänker på det. För att också just för att min relation med min mamma har varit dålig, och jag tror att det blir lite så här, den här känslan när folk hyllar sin mamma och bara min mamma är så stark och liksom, så det är samma roll som min pappa har fått.
Ja, jag förstår
liksom, att så här, man får vara dubbel förälder när den ena inte finns där.
Men hur känns det för dig när det är liksom, för mamman är ju en väldigt liksom, hyllad men också omstridd figur liksom, i historien, i kulturen, i samhället. Alltså modern är på något sätt det första och främsta, brukar det ju liksom framställas som. Och ens relation till mamman är ju det som många brukar säga liksom, formar en överhuvudtaget. Så. Men för dig är det liksom mer pappan som har den rollen, eller?
Ja, men precis. Det är intressant för att min pappa har verkligen inte varit mammig. Alltså, så som mamman traditionellt är, liksom omhändertagande, man kan prata om känslor. Hon kommer liksom och kramar en och sådär. Så är ju inte min pappa. Även om min pappa är en... Han är väldigt mycket en man av sin tid, från sin generation, ifrån sitt land. Liksom, där man... inte pratar om känslor på samma sätt som kvinnor gör. Liksom. Även om han, liksom, han är ju inte helt sådär att han inte kan prata om känslor. Men han är inte alls så som... Min mamma kan ju prata om min mamma är väldigt känslosam. Liksom, men hon har ju inte... Nej, det är liksom, min pappa har inte tagit en mammaroll på det sättet. Däremot har han varit extra mycket pappa.
Mm. Brukar du tänka så här... Ja, men när det är mors dag eller såna, någon typ av hyllning av mammor i luften. Brukar du liksom i tanken så här byta ut mamman mot pappan liksom och tänka dig så här?
Nej, men jag brukar tänka väldigt mycket på min mamma då. Och jag brukar ofta känna att jag har en väldigt stor längtan efter mamma. Att jag och jag tror också att jag alltid... sett upp till äldre kvinnor och väldigt gärna velat så här, bli omhändertagen av dem. Liksom. Och då har det varit liksom, allt från fritidsfröknar när man var liten till även nu liksom, om man träffar någon kollega eller så. Jobbar på något ställe eller på något annat sätt, träffar någon äldre kvinna, så vill jag bara typ att de ska adoptera mig för att jag... alltså jag är verkligen, då blir jag verkligen ett barn som bara vill ha en mamma som kan lära en om livet typ, och berätta hur man ska göra och liksom vara så här, någon visgumma liksom. Eller inte visgumma som sjunger visor, men
en vis mellanslaggumma.
Ja men precis, en visgumma. Men när du säger att du inte, eller att din relation med din pappa har ju varit lite upp och ner, vad jag förstår.
Precis.
Men idag har ni en relation som är rätt bra.
Ja, men precis. Alltså, jag nämnde begreppet pappas flicka tidigare. Och det är ju någonting som jag verkligen har varit. Alltså under min barndom, för jag har två yngre systrar. Men det skiljer ganska mycket mellan oss. 4 respektive 9 år.
Är det så pass?
Så jag är äldst. Och min pappa fanns där när jag var barn. Och han var mig väldigt nära. Jag var väldigt efterlängtad av honom. Liksom. Samtidigt som när jag var barn så... Min mamma har varit deprimerad under större delen av min barndom. Egentligen hela min barndom. Och då följaktligen mina systrars barndom. Men hon har ändå alltid varit där i liksom, kulisserna och hjälpt till. Och hon har liksom aldrig lämnat oss barn vind för våg. Så. Det har däremot min pappa gjort. Så att för mig var det väldigt, det blev ett konstigt bryt för mig, för att under min barndom så var han alltid där. Jag har jättemånga fina minnen med honom. Men sen någonstans i min tonår så skilde sig mina föräldrar. Och då försvann min pappa helt och hållet, alltså fysiskt. Och flyttade liksom, han lämnade landet ett tag och hörde inte av sig och så vidare. Medan jag liksom fortsatte höra av mig till honom. Alltså jag fattade ju inte vad det var som hände, även om jag var tonåring och kanske liksom fattade mer än mina systrar. Så jag var ju också fortfarande ett barn. Så när min pappa försvann ur bilden så förstod jag inte vad det var som var fel egentligen. Liksom.
Och man kan ju vara vuxen och ändå inte fatta riktigt vad det var som hände.
Verkligen. Så att jag liksom fortsatte, det här var ju då tidigt 2000-tal. Så vi hade mobiltelefoner, så jag fortsatte att smsa honom liksom då och då, skriva så här, ja, jag hörde den här låten på radio, den tycker ju du om, då tänkte jag på dig. Mm. Och så vidare. Min pappa älskar Queen och Pink Floyd. Så varje gång jag
hörde... Så här, personer av den generationen.
Ja, de älskar verkligen, vi ska komma in på det senare, revolutionärernas musiksmak.
Exakt, ja.
Ja. Ja, men precis. Och då, under den tiden så började jag liksom utveckla ett förakt för honom också. Mm. Alltså jag kände liksom att men han struntar ju bevisligen i mig, han struntar i mina systrar, han struntar i min mamma.
Mm.
Och därför så kände jag liksom att okej, men då tar jag också avstånd från honom.
Mm.
Sen några år senare, kanske 10 år, allt som allt, ja, inte ens det faktiskt, kanske 6-7 år, så kom han tillbaka och ville liksom påbörja en relation igen.
Mm.
Och jag var väldigt motvillig i början, men vad ska man säga, he wore me down.
Mm.
Så att idag är vi vänner, och idag så, alltså, jag tror... Och jag vill tro att han verkligen vill förändra sig. Att han vill liksom vara en pappa som är där. Att han vill återuppfinna sig själv och liksom, sin relation med mig och mina systrar. Och jag tänker ge honom den chansen. Liksom. Sen om det är rätt eller fel, eller om det visar sig vara smart eller dumt, det får vi se. Liksom.
Mm. Men gud, jag tror verkligen inte att det finns så här... Med föräldrar eller med vad jag antar att det blir likadant med ens barn, så tror jag att det går liksom inte att ha samma villkor som med en vän liksom, eller med någon annan. För att även om jag inte tycker att man ska umgås med en förälder som får en att må dåligt eller så, så om man ser tecken på att den liksom har tagit tag i sig själv eller vill, så tycker jag... Eller jag ser inte varför man inte ska ge den en miljon chanser. Liksom.
Nej, men jag håller med. Alltså det... Jag är så pass gammal nu, 30 år.
100 år nästan.
130 år. Att jag liksom känner det, att det finns ingen poäng med att gå och dra runt på liksom, att känna sig oförrättad.
Mm.
Om det inte är så att man faktiskt far illa, som du säger.
Mm.
Det är ju en annan sak naturligtvis. Men om det bara är ens egen liksom, känsla av stolthet och att ha blivit sårad, men att man faktiskt egentligen vill någonting annat, då tycker jag att man ska köra liksom.
Verkligen. Är du en sån som kan vara långsint, alltså som kan vara arg på någon länge?
Mm, om jag bestämmer mig för att vara det. Jag är inte det naturligt.
Du måste kämpa för det.
Jag måste verkligen bestämma mig för att vara det. I vanliga fall så är jag tvärtom, raka motsatsen. Att liksom, jag kan vara liksom så här stormsur, du vet, den här som börjar skrika och blir förbannad. Mm. Och sen 5 minuter senare så är det som att det aldrig har hänt. Liksom.
Gud, jag tror jag aldrig har sett dig arg.
Nej, jag är väldigt, det är svårt att få mig arg.
Ja, för du är typ alltid så ganska chill. Typ.
Ja. Ja, ja,
så chill eller glad.
Ja, men precis, alltså det försöker jag säga till folk, att jag är en chill och glad person, men folk typ tror inte på mig.
Vad tror folk?
De tror att jag är mycket dystrare än vad jag faktiskt är.
Ja, men det är för att du alltid typ så här, man bara, hej, är det någon som vill ha tårta? Du bara, jag vill prata om döden.
Ja, men precis, men det betyder inte att jag liksom är en deppig person för det.
Nej, jag fattar. Men jag tänkte på det här med att du sa att din mamma var deprimerad under en större del av din barndom.
Mm.
Men att hon ändå inte lämnade er.
Nej, precis.
För min mamma var också deprimerad. Eller min mamma har bipolär sjukdom, så hon var deprimerad under vissa perioder. Och sen under vissa perioder var hon då manisk, och hon har den här... typ 1 tror jag det är, där man inte har hypomanier utan man har lite kraftigare manier. Så i vissa perioder så var hon väldigt liksom upp i varv och väldigt uppslukad av livet och liksom väldigt, ja men sådär. Om man själv har en person i sin närhet som har bipolär sjukdom, så tror jag att man förstår, kan relatera till det. För jag kan ju se direkt när hon är manisk, och jag kan också så här kind of känna igen det hos andra personer också.
Mm.
För liksom ögonen lyser på henne och hon ser ut och beter sig som att hon är påverkad av droger. Liksom. Alltså hon är hög. Och det är också så hon beskriver känslan själv. Att hon känner sig, ja, men typ som att hon är koksad. Liksom. Som att hon känner sig allsmäktig och kan göra massa saker. Och i vissa fall kan det ju även vara så att folk... Såg du på Skam?
Nej.
Det finns en jättefin porträttering tycker jag av bipolär sjukdom. För när jag såg på Skam, då fattade jag direkt att den här personen, att ena rollen hade en bipolär sjukdom. Even tror han hette. Och så är det en scen när han ska ut och handla någonting på macken en typ sen kväll eller natt, och så kliver han, tar på sig stövlar och så går han ut naken. Och hans pojkvän, eller jag vet inte om de var ihop då, men hans liksom dejt eller vad man säger i den åldern, han blev liksom jätte ja, men så här förvirrad och ledsen och bara, vad fan är det som händer? Varför kliver du ut naken liksom? Och han var helt så här, nu gick inte min mamma ut naken, men det kan ju hända ganska mycket saker som för närstående är väldigt jobbiga när en person är manisk.
Ja gud, det kan jag tänka mig, alltså jättemärkligt och obehagligt för ett barn också.
Ja men precis, och det var det ju, fast jag tyckte egentligen om när mamma var manisk när jag var väldigt liten, eller upp till att jag liksom förstod att hon gjorde dumheter då. Men kanske typ när jag var 8-9, då började jag märka så här, men vänta, hon gör lite knäppa saker. Men annars så betydde ju det, alltså motsatsen var ju att hon var deprimerad, och då låg hon bara i sängen och grät och åt inte, lagade inte mat, alltså tog inte hand om oss. Och vi hade ju inte heller någon pappa, för att mina brorsers pappa som var med i bilden under en period, han hade ju varit den här typiska pappan som valde att han valde faktiskt att missbruka istället för att ta hand om sina barn och om mig då, eftersom jag ingick i paketet. Men så vi var ju liksom, mamma var ju ensamstående med 3 kids och var deprimerad och pallade inte laga mat eller göra någonting. Och sen var hon liksom manisk, och sen det är klart, hon hade ju perioder däremellan där hon var någonting mitt emellan, liksom hyfsat normal, eller så hon var inte hela tiden manisk eller deprimerad. Men jag kände mig ganska lämnad under de perioderna, både när hon var manisk, för då gjorde hon ju ja, men typ så här, flyttade utomlands eller gjorde ganska drastiska saker. Men hur, om du vill berätta liksom, hur var det för dig när din mamma var deprimerad?
Alltså, ja, eftersom min mamma var verkligen, hon var deprimerad från och med det att jag föddes, alltså innan jag föddes. Jag är född ganska kort efter att mina föräldrar kom till Sverige. De kom till Sverige i början på 1987, slut på 86, och jag är född i slutet på 1987. Och det har min mamma berättat att det ville inte hon. Hon ville etablera sig i svenska samhället först. Hon ville liksom lära sig språket, få ett jobb och så vidare. Och sen kanske få ett barn, vilket man tycker
det är
rimligt.
Alltså, så här, tänkt,
jag känner mig inte oönskad för det. Alltså, herregud, jag är vuxen. Liksom.
Ja, men visst.
Men det tog hårt på henne. Plus att hon har ju haft liksom posttraumatiskt stresssyndrom från att ha varit peshmerga-soldat i Iran, och liksom, hon har ju skjutit skarpt, hon har sett sina vänner dö, hon har själv liksom ärr från granatsplitter i ansiktet och sådär, så att hon har varit med om väldigt mycket trauma men inte fått det bearbetat. Alltså på den tiden så pratade man liksom inte så mycket om att flyktingar behövde liksom psykologisk hjälp, alltså särskilt inte de som ändå var vuxna som kom, kanske barnen då, men mina föräldrar var liksom, ja, de var båda 25-26 tror jag när de kom till Sverige. Så att det där fanns liksom inte på kartan. Och även i Iran så är ju inte, alltså mental ohälsa är ju inte direkt någonting man pratar väldigt mycket om där liksom.
Nej, och jag tror också den generationen,
dessutom.
Jag tror också att det är den tiden man liksom, det var lite så här freudigt som var inne då. Och man pratade typ om så här barndomen och anknytning kanske.
Om man ens gjorde det liksom.
Exakt.
Det var det enda jag kände under hela mitt liv, har det varit allt jag känner om min mamma, att hon är deprimerad. Och så därför har inte jag fattat att det har funnits någonting annat, att det kan vara på ett annat sätt liksom. Nu när jag tänker tillbaka så är det ju förmodligen därför jag också tydde mig mycket till min pappa, just för att han var inte deprimerad, han var jätteglad. Alltså jag minns mina liksom, upp till jag var kanske i alla fall 7-8 år, min pappa som jätteglad och liksom pigg, och han älskade att vara i Sverige och allt vad det innebär. Och hade fått jobb först på, då hette det Invandrarverket, nu heter det Migrationsverket.
Ja, just det, Invandrarverket. Ja. Gud vad jag fick en så här flashback, du vet när på att säga chilenska.
Ja, ja, jag vet precis.
Invandrarverket.
Alltså jag kan verkligen...
Jag hörde det i huvudet.
Jag fattar
mamma.
Precis vad du känner. Jag vet, eller så här, jag kan verkligen
relatera. Jag har inte glömt bort att det hette så.
Invandrarverket, som min pappa sa. Nej, men... Så att liksom, jag har inte kunnat reflektera helt enkelt över att hon var deprimerad. Men nu när jag vet det så kan jag verkligen se så här episoder då jag bara, ja, det är väl klart att hon var deprimerad. Ja, men typ att hon kunde vara så här, hon gjorde aldrig någonting. Alltså när jag var liten, innan min första syster föddes, så minns jag att vi kanske gick ut på promenad någon gång ibland och vi satt liksom i en lekpark. Men vi gjorde aldrig några så här ordentliga utflykter så. Men så kan jag också minnas att hon kunde få såna här ryck ibland, och då var det senare när min syster var född, min första syster i alla fall, att hon var så här, nu måste vi gå ut och leka, vi måste ta tillvara på det här. Och jag och min syster bara, va, nej, vi leker med Lego liksom, eller sitter och målar, vi vill inte gå ut. Och hon var så här, hon var så himla, det var så viktigt för henne att vi gick ut och lekte, att vi var ute i en halvtimme och lekte i snön eller vad det kunde vara liksom. Och sen kunde hon liksom bara sjunka ihop igen när vi var hemma. Och på sådana saker kan jag ju förstå nu att liksom, ja, okej. Men hon mådde inget bra då.
Nej.
Men sen så har det också visat sig vissa saker som min pappa gjorde. Alltså till exempel när vi, för jag är född i Sandviken utanför Gävle. Men sen när vi flyttade till Stockholm så började min pappa köra nattaxi. Som många invandrarpappor har gjort liksom. Mm. Och då brukade han komma hem på morgnarna och ta med sig nybakade vinerbröd från någon mack liksom.
Ja.
Och det är verkligen ett av mina finaste minnen. Så här, varje morgon kom pappa hem och hade med sig goda nybakade vinerbröd. Och jag, fram tills liksom, ganska nyligen har jag alltid tänkt så här, gud vad fint det var. Men så sa min mamma bara i förbifarten någon gång, alltså så här, härom veckan. Att bara, det där var det jag som sa till din pappa att göra. Jag tänkte så här, Rojin kommer bli jätteglad om du tar med dig vinerbröd hem eller någonting gott hem när du har jobbat natt och varit borta. Och dessutom så är de ju färska på morgnarna, så att det blir en jättebra grej. Så det var så hon hade orkestrerat det här från skuggorna. Jag hade ingen aning om att det var hon som hade sagt det till min pappa att göra. Men när hon sa det så var det som att jag bara spelade med, som om jag visste att det var hon som hade gjort det. Alltså, jag bara kände att det är sån stor orättvisa mot min mamma. Dels att jag har trott hela tiden att det är min pappa som har gjort det här. Och han har fått all cred. Samtidigt som jag så jättegärna vill tänka att det var pappa.
Ja, jag fattar.
Alltså, det är verkligen sån slitning. För att jag, i och med att min pappa liksom försvann ett tag där, så blev det väldigt konstigt för mig. Jag blev så himla... Ja, men det här med anknytning, så här, jag fått förvirrad anknytning till honom. Så att jag har alltid sökt hans bekräftelse. Och alltid velat liksom bevisa mig i hans ögon. Och alltid velat visa att jag är duktig. Att jag är minsann värd att liksom hålla kvar vid. Eller att jag är någon man kan vara stolt över. Alltså framförallt det sista. Så därför så... Eftersom det har varit så viktigt för mig vad min pappa tycker och tänker. Så har jag liksom inte velat... tänka att det där kanske att det inte var han, och att alla eller hälften av alla liksom mysiga bra minnen jag har kanske egentligen har varit mamma som har orkestrerat. Och så han kanske inte är den jag har trott att han är.
Ah, jag fattar. Och sen blir det ju så att sådana små vardagshändelser blir en sån viktig så här, symbol liksom, för ens relation. Typ.
Ja, men verkligen. Det blir ju, alla de små vardagshändelserna bildar ju tillsammans en bild av vem han är som person. Alltså i dagens läge, då vet jag vem han är. Och mina föräldrar är skilda sedan många, många år tillbaka. Så att liksom, nu har han ingen mamma som orkestrerar honom.
Nej.
Nu är han den han är. Och han är väldigt gosig, han är gullig i dagens läge. Han är väldigt kärleksfull. Han visar att han är stolt över mig. Han tycker att jag är duktig och så vidare. Och så, vidare. Så jag har liksom fått det där som jag velat ha hela min barndom. Så att idag vet jag ju vem han är. Men det är ändå smärtsamt att tänka att så här, under alla de här åren så kanske han inte var det.
Jag fattar. Och sen tänker jag också som vi har pratat om när vi pratade om i andra avsnittet, tror jag det var, när vi pratade om relationer. Att det är ofta i heterorelationer att det är kvinnan som liksom projektleder mannen och mannen utför. Och sen gör ju kvinnan vissa saker också. Men att man måste liksom hela tiden ansvara för att någon annan gör någonting.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Ja, men precis. Och det är så himla... Det är väl klart att det var så, tänker jag nu liksom.
Mm.
Alltså, men då, alltså när man är ett barn så förstår man ju inte det. Och jag kan också känna att det är så himla... Alltså varför sa hon ingenting, mamma liksom? Varför visade hon inte på något sätt att det är hon som står bakom så många grejer?
Men hur skulle hon göra det?
Ja, det är ju också frågan.
Det är svårt att säga om man typ är deprimerad, ligger i sängen och bara... Hallå, han får inte ta åt sig äran för det här. Det var jag. Det var faktiskt jag. Och du bara sitter där med ditt Lego och bara och.
Ja, det där är äkta jag nu. Det var jag. Ingen får tro att det var den här killen. Det var jag. Det var min idé. Det var mitt skämt.
Ja. Ja. Ja, men det är...
Ja, men det är intressant det där hur... Alltså... Hur pappor formar oss döttrar, liksom, antingen med sin närvaro eller med sin frånvaro.
Mm. Ja, men precis. Och egentligen, även om jag har gått i psykoterapi och så här, kan den här anknytningschauffören med Freud och sånt där, så är jag ganska skeptisk till idén om... Men den här klassiska freudianska idén om att så här, vi behöver våra pappor för att lära oss en sund relation till andra män och sånt där. Jag tror att det stämmer, men inte för att de är män. Alltså, utan för att de är närstående.
Ja, absolut.
Jag tror att vi utvecklar samma sak även om man skulle ha två mammor eller två pappor. Eller så.
Mm.
För jag tror det stämmer att vi påverkas av de vi växer upp med, hur vi hanterar våra relationer. För det är det man lär sig liksom. Men jag tror inte att det är någonting så essentiellt i att det är en pappa eller att du är ett barn, utan egentligen att det är ett beteende. Liksom.
Mm. Ja, men absolut, jag håller med. Alltså, jag tror också att det handlar om, alltså, nyckeln här är ju närstående.
Ja, men precis.
Att det är det som är grejen.
Precis. Men jag tänkte på när du berättade om wienerbröden, så kom jag att tänka på att min pappa gjorde alltid såna små grejer. Också. Jag bodde hos mamma till att jag var 6 år och det var faktiskt min stora syster som är 15 år äldre än mig som kontaktade min pappa och sa att Alexandra mår inte bra.
Mm-hmm.
I modern tid så har mina släktingar berättat att de var oroliga för min hälsa. Liksom, att de var oroliga för att de tyckte att jag såg undernärd ut och såg ut och inte må så bra. Jag har ingen minne av det här alls. Mer än att jag åt glass till frukost, lunch och middag.
Ja. Lilla Alexandra.
Ja, men precis. Man blir lite så här ledsen när man tänker tillbaka på det. Men jag minns inte att jag... Jag minns mycket saker som var lite weird och keffa. Men jag minns inte att jag for illa. Liksom.
Mm.
Och jag minns ju så... Det här var ju någonting som de vuxna skötte. Liksom, utan att jag var involverad i det så som sig bör. Liksom. Men min stora syster som är 15 år äldre. Hon var ju vuxen liksom och sa att du måste ta hand om Alexandra. Hon kan inte bo kvar hos sin mamma. För att jag var den enda, vi är 5 syskon på mammas sida, inklusive mig. Och jag var den enda som hade en pappa som fanns med i bilden liksom. Jag har 2 stora syskon och deras pappa bodde i Chile. Och mina 2 yngre bröder, deras pappa flyttade liksom till något. Ja, levde som hemlös typ i en annan stad.
Så det var han som var missbrukare.
Ja, men precis. Att han försvann ju helt ur bilden. Så att jag antar att min stora syster och även jag tror mina mostrar var inblandade också. Såg det som att så här, okej, hur ska vi styra upp den här situationen? Okej, men hon har en pappa, henne, hon kan ju liksom skickas dit och så får vi hjälpa till med de andra typ. Och så minns jag, men det här var på dagis, jag hade inte flyttat till pappen. Och jag tror att jag var typ kanske 4-5 år eller någonting. Och så skulle vi ha Lucia-firande. Och pappa hade köpt Lucia linne till mig och sån här ljuskrona med så här elektriska små lampor och glittergrejer och allt sånt där som man har till sitt Lucia-firande. Och så jag minns det här för jag låg och sov och så plingar han på och så öppnar mamma och jag är helt så här nyvaken och sömnig och klockan är typ så här 7 på morgonen för man har ju alltid så här Lucia-grejs på dagis jättetidigt. Så jag tror vi skulle vara där 6:15 eller någonting. Så pappa plingade på 7. Och han blev... Jag minns att han blev jättearg på mamma. För att hon inte hade väckt mig och gett mig frukost och gjort mig i ordning för Lucia-firandet. För vi var ju helt nyvakna. Och så minns jag att mamma bara, nej men hon behöver inte gå. För mamma tyckte att det verkade jobbigt att behöva liksom... Hon bara såhär, det är inte så viktigt, skit i Lucia. Och pappa bara, jo det här är viktigt. Alexandra ska fira Lucia med de andra barnen. Hon ska vara med på det här Lucia-firandet. Det här är viktigt. Och nu kan jag få en sån himla så här ömhet. Och också så här lite, det är också ganska så här ångestladdat. För jag blev jätteorolig då när jag var liten. Jag minns verkligen att jag blev så här ångestig. För att jag märkte att mina föräldrar var osams och arga och jag kände mig stressad och jag visste inte riktigt vad som hände och jag var helt nyvaken och så. Och samtidigt så pappa sa att det här var viktigt och mamma sa att det inte var viktigt och jag skulle klä på mig. Det var, jag kommer ihåg att jag blev väldigt ängslig liksom i stunden. Och nu kan jag känna så här att det också så här för att han, som vi har pratat om lite förut så här, att båda våra familjer har ju verkligen velat anpassa sig till det svenska samhället och verkligen så här, ansträngt sig för att bli så här svenniga som möjligt.
Ja, men verkligen.
Och också så här, för man firar ju inte Lucia i Chile.
Nej, inte i Iran.
Och man har inte så här lussemorgon med lussebullar och nattlinnen och sånt där. Och min pappa, han hade ju bott i Sverige i... Vad kan det ha varit? Kanske 7 eller 10 år eller något. Ja, kanske 10 år. Men han hade ju liksom fattat att så här, det här är någonting som är viktigt för barn. Alla tycker det är mysigt. Det här är någonting man ska göra.
Ja, men det där är så himla... Det är så för en själv. Det är som att titta tillbaka och se vad det var som gjorde en. Liksom. Vad det var som har format en. Liksom.
Ja, men precis. Så här, små händelser som var typ så här... En tisdag, liksom, 94 eller när det kan ha varit. Att det var...
Att det är så formativt, liksom.
Ja, precis. Och verkligen så här... Ja, men verkligen representerar typ en stor del av...
Det är så... Ja, men jag tycker verkligen att det är intressant att kunna se tillbaka på... Det är som att man står längst upp på en stege. Att stegen är liksom så gammal som man har varit någonsin i livet, vilket är just nu. Vi har aldrig varit äldre än vad vi är nu. Och se tillbaka på alla liksom, steg.
Ja.
Stegbitar. Liksom.
Trappsteg.
Och se så här, okej, men där är det trappsteget. Det var Lucia-firandet.
Ja, men visst.
Det är en del av den Alexandra som är här idag, som står längst upp på den här stegen. Liksom.
Ja, men det är likadant. Vad fint att tänka trappsteg. För jag tänker mig också varje trappsteg att det finns ju så här symboliska handlingar för varje. Och också just det fina med symboliken att man ändå kommer uppåt.
Liksom. Ja, men precis. Jag säger det. Jag är en ganska glad person. Liksom.
Ja, men du är en riktig poet, fast i en dyster. Liksom.
I en dyster tappning, precis som alla poeter. Nej, men verkligen. Alltså, ja. Och jag tänker ofta på den, eller ja, faktiskt ofta på den berättelsen du har sagt om en ungdomscenter eller kulturhuset i Skarpnäck. Och den demonstrationen som vi också har pratat om i tidigare poddavsnitt. Det känns också som ett formativt monument för dig. Ja. Och typ blivit det för mig också, för jag tycker så mycket om den historien.
Du kan relatera till den.
Ja, men faktiskt, på ett känslomässigt plan kan jag det i alla fall. Mm. Ja, men det finns sådana moment.
Ja, men visst. För det finns verkligen mycket sånt där min pappa... För det var ju med pappa jag gick på den här demonstrationen.
Ja, precis.
Och sen så när jag flyttade hem till min pappa så hade ju han träffat en ny kvinna och de hade ett nytt litet barn. Och hon var gravid med min andra lilla syster. Så då kom ju jag in i en helt annan familj. Och jag minns det också som att så här, ifrån att inte ha bott med honom till att sen bo heltid. För först var det typ att vi träffades på helgerna eller varannan helg eller något sånt där. Så som många umgängen ser ut. Men sen, jag minns också att jag kände mig ofta väldigt så här... Vad ska man säga? Inte osäker, men du vet den här känslan när man är helt ny och kommer in i ett sammanhang där alla vet hur man ska bete sig. Typ man går in i en matsal eller precis. Någonting och bara, vem ska man sitta med? Typ.
Ja, som på en ny arbetsplats eller en ny skola.
Innan man har lärt sig så här hur man beter sig på den platsen så har man verkligen en så här obehagskänsla i kroppen. Och det minns jag mycket att jag hade när jag var ny i den familjen, precis när jag hade flyttat till pappa. Att jag visste liksom inte riktigt, för det fanns en ny fru där, så här, hur att man frukost, får man sitta i soffan då eller ska man sitta här?
Ja.
Får man ta fler mackor? Alltså massa så här små grejer. Och då var min pappa min enda trygghet liksom. Och jag minns att jag minns mig själv som ganska försiktig. Lite ängslig liksom i den också så ganska naturligt att flytta, alltså
ja,
byta hem liksom.
Ja,
man
blir
ju ängslig för mindre som vuxen också. Men alltså minns jag också att jag i början fick sova på en madrass som låg bredvid deras säng, för då var ju jag typ 5-6 år, fick sova på en madrass bredvid deras säng på pappas sida, för jag tyckte det verkade läskigt att sova på den andra sidan. Liksom. Så jag ville hela tiden vara nära min pappa. Ja, men jag har väldigt mycket sådana här. Och jag tycker det saknas någon bra, ett bra ord för att beskriva känslan av ömhet och dåligt samvete i ett.
Mm.
Förstår du känslan jag menar?
Jag förstår absolut, och det är väl typ så jag känner inför min pappa också. Alltså det här...
Man känner någon typ av skuld.
Mm, precis,
eller
skuld.
Dålig, ja, det är någon skuldkänsla. Ja. Där man känner att man vill omhänderta. Och samtidigt så känner man så mycket kärlek.
Mm. Jo, men precis. Alltså det här du berättar om att man hela tiden ville vara nära sin pappa i den åldern.
Mm.
Där har jag verkligen samma erfarenhet. Eller samma känsla liksom.
Mm.
Att, ja, men också kanske förmodligen för att min mamma var deprimerad och jag ändå någonstans plockade upp på det som barn, så tydde jag mig mycket till min pappa. Mm. Och jag har liksom under hela min barndom fått höra det här pappas lycka tugget liksom.
Mm.
Och så vidare. Så att då följde sig väldigt naturligt att vilja vara nära liksom ens pappa. Mm. Men det här med att känna också någon slags så här skuld. Alltså jag vet inte, tror du att det är för att våra föräldrar migrerat? Tror du det har mycket med saken att göra?
Ja, jag tror faktiskt det. För att för mig är det förknippat väldigt mycket med... För jag antar att du också har känt den här känslan av att man är lite orolig att ens föräldrar ska göra bort sig när de är i svenska eller vita rum.
Absolut, ja.
Och för jag förknippar den här känslan som inte har något bra ord väldigt mycket med typ så här när pappa skulle gå på så här, utvecklingssamtal typ, eller när han pratar med ens dansfröken efter dansuppvisningen och att man är lite så här ängslig och orolig för att han ska bete sig osvenskt.
Ja, typ. Oh, gud ja, alltså verkligen.
Och det är också så här en känsla av att man vill ta hand om honom. Man vill att han ska göra rätt, för man vill inte att han ska skämma ut sig. Och samtidigt så känner man... Man är lite så stolt över honom och ska visa honom för sin fröken. Eller,
ja,
liksom.
Men precis. Och så, jag vill föra in en tredje dimension också. Uh-huh. Vilket är så här, man vill inte att de ska skratta åt honom.
Nej,
man
men
vill
precis.
Liksom inte så här, vadå, du får inte skratta åt min pappa. Han är astuff liksom.
Ja, men faktiskt. Och så här, just den känslan av att man vill rädda honom från att göra bort sig. Och samtidigt så är man stolt över honom.
Precis, ja, men det är verkligen den grejen. Man vill inte att han ska känna sig bortgjord. Nej. Samtidigt som man vill liksom säga åt den som gör att han känner sig bortgjord. Du får inte göra så, han har inget att skämmas över. Ja. Alltså, det är verkligen en sån dualitet där.
Men gud, jag undrar om så här, barn som har liksom föräldrar som är födda i Sverige och så, om de känner... Eller är det bara vi?
Alltså jag tror att de kanske känner det i mindre utsträckning. Alltså så som man känner inför föräldrar. Liksom. Och nej, nu kommer min pappa säga någonting pinsamt. Men jag tror absolut, alltså utan tvekan, att vi har en större dimension av det. Liksom.
För jag har aldrig hört andra beskriva att de hade en känsla av att vilja ta hand om
vilja
sin
skydda.
Förälder. Ja, vilja skydda sin förälder. För vi var ju, eller jag minns det från att jag, alltså så tidigt som jag har minnen. Liksom,
ja,
från
alltså att jag var verkligen.
Gick på dagis nästan, typ sexårsverksamheten, då man har lite mer minnen från att det händer olika så, aktiviteter i ens liv.
Jo, men precis. Alltså, jag tror också att i så fall, alltså, ja, börjar väl kring sex års då jag liksom, blir självmedveten också och fattar vem jag är. Liksom. Nej, men exakt. Alltså, jag har inte heller hört den grejen. Och inte heller så här, för du och jag kan ju bli så här, som jag också vet, många liksom, vänner med invandrarbakgrund kan bli typ att man ser en invandrargubbe på stan och bara, gud vad gullig, alltså man vill bara ta hand om honom och man får verkligen samma känsla, man blir såhär bara en riktig baba liksom, en såhär iraniegubbe typ, och man bara, du är great, du är så jävla bra.
Precis, man vill såhär uppmuntra dem och bara du gör helt rätt, du är en jätteduktig gubbe, du är jättesnäll och fin och bra.
Ja.
Och, sen, och också typ när de såhär, nej, ibland kan det vara någon så här främmande person som ber en om så här, vet du vart den här tunnelbanestationen ligger?
Ja,
eller liksom frågar en om vägen eller vad som helst, eller börjar prata med en på tunnelbanan eller någonting. Och att man då typ av vissa kramar dem och typ svarar så jätteduktigt på deras svar.
Ja, för att så här, sitta rak i ryggen.
Ja, men verkligen, jag kan verkligen så här, man vill visa att man respekterar dem.
Precis, precis. Alltså jag har ju varit så, typ när folk har kommit fram till mig, det gäller ju förvisso både gubbar och tanter, men då jag ser på dem eller hör liksom att de pratar kurdiska eller persiska, då brukar jag svara på kurdiska eller persiska.
Jag gör samma sak, fast på spanska.
Så himla roligt.
Ja.
Om man är så här, man tar till alla artighetsfraser man kan liksom.
Ja, och jag är liksom inte ens så bra på spanska att jag är bekväm med, jag vet inte riktigt liksom vilken tonalitet man använder med olika personer på spanska.
Aha.
För att jag har bara pratat med mina... Ja, men min mamma och mina mostrar och pappa. Liksom, så. Och, men, så jag vet liksom inte hur man hälsar på en främling. Ibland kan jag bli så här jätteawkward när jag ska träffa typ chilenska släktingar. För att i Chile så hälsar man ju med puss och så blir jag så här, ska man skaka hand nu eller ska man pussa? Kan man pussa typ en kusin man aldrig har träffat? Alltså, så här,
ja, men sånt har ju du också. Min regel är så här, go in for the puss.
Go in for the puss. Ja, jag har börjat köra på det. Att bättre pussa än att, för man vill inte uppfattas som kall.
Nej, men precis. Jag, och det är väldigt sällan, tycker jag, som folk alltså, kommer in med en hand när man ska liksom, köra kindpussen. Det är alltid snarare tvärtom. Att man själv vill skaka och de kommer in. Och då är det jättejobbigt.
Precis. Ja, och då känner man sig som den så här stela.
Ja,
och det är inget kul.
Precis. Men en annan intressant aspekt av allt det här, det är ju väl att både du och jag är våra pappors förstfödda. Är det inte så?
Ja.
Och det tycker jag, det har varit väldigt speciellt i mitt liv, kan jag tala om. Jag är
också till tre döttrar.
Ja, precis. Tre döttrar dessutom, ja. Och vi är äldst av tre systrar.
Mm.
Jo, för att jag är först född, inte bara till min pappa och min mamma, utan också först född utanför Iran i båda mina släkter.
Mm.
Alltså jag är den första som är född i Europa. Och både min mamma och min pappas släkt, ni som har någon koll på Mellanösterns släkt, kan tänka er att de är båda väldigt stora. Mm. Många syskon, många kusiner, många fastrar och mostrar och allting. Av alla dem så är det jag som är född först i Europa. Och efter mig kom det massor liksom. Men jag är född först. Och när jag föddes så var det ett jäkla ståhej också. För att de ringde hem till Iran. Och du vet, mina föräldrars syskon som varit liksom jätteglada över det. De stod och delade ut bakverk hemma i liksom Sanandaj där de är ifrån. I rondellen stod de och nu har det fötts en flicka. Det är liksom den första
Sverige, liksom.
I Sverige, den första europén. För de är inte Sverige och liksom, Tyskland det där, det är samma grej.
Ja, de bara, whatever.
Det är Europa.
Europland.
Ja, men precis. Och för dem, alltså, det är så otroligt. Jag vet inte om folk liksom, som inte har föräldrar som har migrerat kan förstå det, hur symboliskt det är. Just med Europa också. Alltså Europa är väldigt så
högt,
liksom. Högt ansett. Liksom. Mm. Det är civilisationens liksom första front.
Ja, så. Och man bara lol.
Ja, man bara okej, okay. Har ni varit i Sundsvall?
Har ni varit i Gävle?
Ja, verkligen. Har ni varit i Gävle? Där bränner de en bock varje år. Det är äkta
brann
civilisation.
Brann någon gång i 2017?
Nej, det var första året på länge faktiskt som den inte brann.
Ja.
Jag kollade upp det, den brinner nästan varje år, men inte varje år.
Okay.
Jag trodde det var. Hur som, den brändes faktiskt på min födelsedag. Jag är född den 18 december. Mm. När jag föddes 1987, då brändes bocken i Gävle. Det var det.
Aha, de firade att, också.
De firade mig med. Alltså, du hör ju hela världen.
Du orsakade så många ringar på
vattnet. Ja, visst. Alltså, det var stort. Nej, men, och därför, med att vara den första europén har det kommit väldigt mycket liksom, förväntningar.
Great responsibility.
Great responsibility. och sådär. Och jag tror liksom att det har också varit väldigt speciellt. Dels för hur jag förhåller mig till mina föräldrar och till min pappa. Men också hur de förhåller sig till mig. Alltså även min släkt tror ju att jag är någon slags beacon of hope. Att jag kommer leda dem någon vart. Till liksom genom Svarta havet till berget.
Jag tänker på i den här Prince of Egypt när han ställer sig där och havet så här öppnar sig.
Ja, med han så menar Alexander då Moses, den här okända figuren.
Han, den här personen med en träpinne.
Med en käpp. Det var precis, alltså det roliga är att det var exakt den scenen jag hade i huvudet när jag sa
det. Det är så kul, vi så här tänker, relaterar likadant.
Ja, nej men så att det har kommit väldigt mycket så. Men hur tänker du att det har påverkat dig?
Med att jag...
Att du är först.
Alltså min pappa har ju alltid haft en sån himla... Han har alltid varit så himla beskyddande. Han har varit jättesträng. Det tror jag är ganska så allmängiltigt att man är väldigt... Man är extra liksom beskyddande med sitt första barn för att det är det första. Och sen inser man att det kommer gå bra även om man släpper tyglarna lite. Plus man orkar inte bry sig lika mycket för det finns annat. Liksom.
Exakt så var det för mig också.
Ja, så det tror jag i de flesta systerskar. För att min pappa var ju väldigt sträng med mig. Och väldigt också... Jag tror att också det som jag tänker mig är kanske lite mer invandrarperspektivet. Det var att han var väldigt, väldigt... noga med att jag skulle gå i skolan och få bra betyg och att det var liksom en dödssynd om jag skolkade eller så här.
Åh gud, ja, tell me about it.
Ja, och det var verkligen också för att min pappa har ju gått i skolan i Chile, men det är liksom absolut ingen han kom ju hit på, jag tänkte säga att det inte är samma välfärd som här, sen kom jag att tänka på hur ruttet på systemet är i Sverige numera. Men vi har ju fortfarande skola och sådär.
Än så länge.
Sen kommer Jan Björklund och bara, alla måste betala. Nej.
Ingen får gå på universitet. Flumskola.
Exakt, alla ska gå i militärskolan. Alla ska bli soldater.
Sergeanter och majorer.
Eller så här kokerskor och sånt där, som kokar jättebra soldatens ärtsoppa.
Exakt, man bara står med en sån superstor kittel och bara slevar upp i kön.
Förbereda oss för ryssen.
Stationerade på Gotland.
Ja, nej men min pappa har varit väldigt, väldigt... men jag tror också att det har varit som nästan en så här strävan från min pappas håll att han vill integrera mig. Att jag ska, för vi pratade om det en gång, jag och pappa, och liksom, vi bara pratade om det lite randomly och då berättade han att det var väldigt viktigt för honom att jag skulle känna mig svensk. Att han var väldigt noga med att jag ska lära mig svenska, ingen ska liksom säga att jag inte är svensk eller så. Och både dina och mina, eller min pappa kom ju innan Palme dog. Dina, när sa du att de...
De kom typ i samband med att Palme dog.
Vart befann de sig?
Satte Christer i klistret.
Ja, nej, men att pappa hela tiden haft en så här strävan efter att göra oss så svenska som möjligt för att vi inte ska bli utsatta för diskriminering, att vi ska ha de bästa förutsättningarna. Och med det kommer att vara svensk eftersom vi befinner oss i ett svenskt samhälle. Och han då har varit väldigt mån om att vi ska, för att få de bästa förutsättningarna så måste vi vara svenska typ.
Jo men verkligen, eller jag känner igen mig väldigt mycket i det. Samtidigt som jag vill liksom inte heller sticka under stol med, jag och min pappa var också väldigt sträng. Och jag vill också säga det liksom, att han var mycket strängare än svenska pappor. Alltså han hade med sig ett perspektiv som var från Iran liksom. Ett patriarkalt präglat liksom, perspektiv. Även om han är liksom ljusår ifrån sina släktingar till exempel i Iran. Mm. Alltså väldigt mycket mer jämställd. Och idag så liksom, han röstar på Feministiskt initiativ idag. Liksom. Och är så här jätte så införstådd med sådana saker. Men jag menar, det präglade ju honom då. Även i sättet han var mot min mamma. Liksom. Alltså gud, han var ju ingen så här... Ja, det känns konstigt att behöva säga det, men... Bara så alla vet, han har aldrig hedersmördat någon. Jag vet vad alla ni svenskar tänker nu. Nej, men han var liksom väldigt sträng. Och visst, han var inte alls lika sträng mot mina systrar sen, som du säger. De lär sig att släppa det där lite grann. Men han var ändå relativt sträng mot dem också.
Var han sträng med så här killar typ?
Ja, gud ja. Alltså, han var sträng med killar, med smink, med... Alltså, vi fick inte vara ute efter en viss tid.
Min pappa var också det.
Ja, men så här, med kläder också. Alltså, så här, inget urringat, inga sådana grejer.
Inga korta kjolar.
Inga korta kjolar. Nej, men verkligen. Alltså, han var verkligen så. Och precis som din pappa, väldigt så... skolan skulle gå bra liksom. Det var det som skulle komma först och främst då, och så här. Och ja, idag fattar man ju att det var för att de ville liksom att man skulle ha alla de bästa förutsättningarna, men jag kan också känna en sorg över det, att så här, jag missade väldigt mycket av min av vad det var att vara en ungdom eller ett barn, en tonåring i Sverige och svensk, för att jag hade hela tiden min pappa liksom överskuggande så hans krav. Sen så är det så här att min pappa skrek ganska mycket på mig när jag var liten. Alltså
han höjde rösten
liksom. Ja, han höjde rösten och liksom, ja, ropade och skrek och var arg. Alltså han aldrig liksom lyft en hand mot någon överhuvudtaget, alltså vad jag vet. Och verkligen ingen i min familj. Men alltså han skrek på så vis att jag kunde vara rädd i flera dagar.
Ja.
Alltså så här, för det...
Man blir ju livrädd när vuxen skriker när man är liten.
Ja, ja, ja. Och du vet, ofta var det så att jag inte ens förstod vad det var jag hade gjort fel. Han kan ju bara vara på dåligt humör liksom, och kunde skrika. Så att de sakerna har ju också präglat den. Alltså, det är inte bara de liksom gulliga och fina sakerna, utan så här, ens föräldrar är ju komplexa personer. Det är ju först när man är vuxen som man fattar att de är också egna, de har egna personligheter.
Ja, men faktiskt.
Utöver att vara en mamma eller ens mamma eller
så
ens
är de
pappa.
Också människa.
Ja, de tycker och tänker, de har åsikter om saker, de gör saker på ett visst sätt.
Och de är inte alltid rationella.
Absolut
liksom,
inte.
Man tror ju när man är liten att de är liksom så här gudar.
Ja,
det är
men
så
visst.
Här man är en människa.
Ja, men just det här sista du sa, absolut den grejen. Det är så här man är, det är så här man ska göra. Och alla som gör på ett annat sätt, det är de som är konstiga.
Ja, de gör fel.
De gör fel eller de är märkliga. Vet inte varför de gör sådär. Istället för att tänka okej, fast det kanske är de som gör rätt. Eller det, är liksom, det här är bara ett sätt att göra saker på. Men vi kan väl konstatera det som slutkläm. Att föräldrar är komplexa varelser.
Verkligen. Och jag tycker ändå det är fint att höra att du och din pappa har hittat tillbaka till varandra. Och sen kanske det kommer vara en resa. Liksom.
Ja.
Alltså en relation att underhålla.
Det är så sjukt att man är det där exemplet på att det faktiskt går. Alltså jag har inget annat som kan matcha det i mitt liv.
Nej.
Ingen annan framgångssaga som kan liksom vara det här.
Du har en framgångssaga.
Jag har en framgångssaga i mitt liv. Det är att min pappa skärpte sig.
Oh.
Det är inte ens jag som har gjort det.
Nej, och jag fortsätter ha en fin... jag måste bara säga att min pappa kan vara skitstörig också.
Ifall han lyssnar på det här.
Och skämmig. Nu kan jag ju tycka att han är skämmig på riktigt. När han är så ABF-gubbe eller typ inte fattar skämtet och så här skrattar typ 10 minuter senare.
Man det är ju bara gulligt.
Nej, inte typ när jag och mina systrar sitter och typ garvar och har en jargong och sen kommer pappa typ så här 10 minuter senare och bara... Man bara, åh, gubbe.
Men just det, innan vi avslutar, vi skulle ju återkomma till det här med revolutionärernas musiksmak.
Ja, ja, ja.
Gillar din pappa också så här Queen och Pink Floyd och sånt där?
Han gillar... inte Pink Floyd, men han gillade typ The Doors, Beatles är hans riktigt stora Beatles. Los Virel tror jag de hette. Los Virel. Men ja, de lyssnade ju verkligen. Och min mamma älskar ju så här Queen. Och...
Ja, men det var verkligen sånt som var... Det var coolt då.
Det var rockigt.
Det var rockigt.
Var din pappa också hippie?
Oh, nej, men, ja, precis. Han var hippie, men han var otroligt cool. Han var så här MC-kille.
Oj, var han snygg också?
Ja, det var han. Han var lite så här Marlon Brando-style.
Mm.
Han hade liksom skinnjacka. Och
med så lite päls på
kragen. Ja, precis.
Jag älskar sådana jackor.
Och sådana pilotsolglasögon hade han.
Ah, coolt. Min pappa var också det. Ja. Inte MC. Min pappa var mer jeansjacka och så utsvängda brallor.
Ja,
och så lite långt lockigt hår.
Ja, det är så
jävla. Han var också väldigt snygg och jag tror att han hade great success bland kvinnor.
Well, I want to think about that.
Nej, men jag har förstått det i efterhand. Fast han var också fett blyg. Så han har berättat att han bland annat hade ett ciggpaket i skjortan.
För att bjuda.
Exakt, för att bjuda. Men han rökte inte för han tyckte det var gross att röka.
Ja, men sån jävla suave kille. Som... Smooth operator.
Som Casanova, Latino lover. Ja, men ska vi avsluta med det?
Ja, tack för att ni har lyssnat.
Stort tack. Don't forget to like and subscribe. Och älska oss i alla sociala medier.
Hej då.
Hej då.